Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Du lyssnar på 8:e avsnittet av Nyans, en feministisk true crime-podd som går igenom uppmärksammade rättsfall och ställer sig frågorna: vad har hänt? Hur ser bevisläget ut? Hur resonerade rätten och varför? Hur har debatten efteråt sett ut? Vi följer upp till domslut till rubriker, rapportering och reaktioner. Och målet med det här är att ge dig som lyssnar fler nyanser i ett annars väldigt svartvitt debattklimat. Och de ni kommer höra prata om det här i Nyans är Hanna Bergvall, jurist och expert på den juridiska lingon, Paula Dahlberg som driver kontot Vardagsrasismen och har särskilda skills inom utvecklingspsykologi och retorik, och jag, Kajan Andersson, som är journalist och opinionsbildare och har en särskild förkärlek för att plöja domstolshandlingar. Fallet vi ska prata om idag är ärekränkningsmålet mellan Johnny Depp och Amber Heard. Hej och välkomna till oss. Hej, hej Hanna, hej Paula.
Hej.
Hur är läget?
Nej, men det är bra. Jag sitter och tittar ner på mina ben. Jag sitter här i shorts och ser att jag har fått typ en extra nippel på låret.
Men grattis.
Ja, men tack. Jag tror att det är ett inväxt hår. Men det är som en röd ring runt som gör att det blir den här vårtgården. Så det är väldigt sådär specifikt.
Har du inte fått något litet insektsbett då?
Ja, det skulle det kunna vara. Det har jag inte ens tänkt på. Nej, men jag får så mycket inväxta hår.
Alltså, ja, men i och för sig så sa ju du något avsnitt nu som vi spelade in senast att det var ganska bra att vi inte hade video igång för att du satt och plockade.
Ja, precis.
Hår. Så det kanske det, kan fundera.
Ja, men det är nästan lite så här terapeutiskt. Sitta med en pincett och hålla på och gräva.
Ja, ja, då vet ni det. Inväxta hårstrån på dig?
Nej, inte vad jag... Ja, jag vet inte, jag brukar inte kolla så noga.
Inget att redovisa.
Men det är ju det här nu när man nu börjar bli sommar. Annars har man ju byxor hela tiden. Och det är nu man upptäcker en massa grejer. När man solen träffar ens bara ben. Så ja, det är spännande.
Jag brukar hålla benen ganska långt ifrån mig. Så jag liksom närstuderar dem inte så mycket. Men du sitter väl ganska ihopkruppen, Hanna?
Ja, exakt. Jag sitter ju som en liten boll.
Ihopfälld.
Mm.
Ja, jag spretar ut mig åt alla håll istället.
Det är nog hälsosammare.
Vi ska väl säga på en gång att det här fallet som vi ska prata om idag är ju dels jätteönskat av folk som vill att vi ska prata om det. Både i podden men sen också vi som individer. Och sen att det kommer vara ett ganska så... Det är ju lite speciellt för att det inte är ett svenskt fall. Och väldigt speciellt eftersom att det inte är avslutat. Det här är ju pågående just nu. Så att vi har inte samma underlag som vi brukar ha. Och vi har liksom ingen dom att utvärdera. Så det blir lite special blir det.
Ja, ja men precis.
Men det är så...
Det är mycket mer debatt än vad det brukar bli, om jag säger.
Exakt. Debatt och diskussionen är ju nästan allt. Men ska vi köra igång på en gång, eller?
Vi kör.
Ja.
Vi kör.
Nyans.
Jag kommer ta ett händelseförlopp som vanligt, men det kommer inte bli lika fullständigt som det brukar av nyss nämnda anledningar. Så att vi kommer göra lite nedslag tidsmässigt, så det blir en tidslinje i alla fall som vi kommer kunna utgå ifrån när vi diskuterar sen. Så att man förstår vad det är som har hänt och när på ett ungefär. Vi börjar 2009. Då träffas skådisen Johnny Depp och skådisen Amber Heard. De träffas under inspelningen av filmen The Rum Diary. Det är 23 års åldersskillnad mellan de två. Och vid den här tidpunkten då, under den här inspelningen, så var båda två i andra relationer. Johnny Depp var tillsammans med Vanessa Paradis och Amber Heard var tillsammans med Tasha Van Rie. Oj, det rimmade. Det var inte meningen. 2011 så gör Johnny Depp och Amber Heard röda mattan tillsammans under lanseringen av den här filmen. Sommaren därefter, sommaren 2012, så rapporterar pressen om att Johnny Depp och Vanessa Paradis separerar. Det blir en stor grej eftersom att de har hållit ihop så himla länge. Och 2013 så ses Johnny Depp och Amber Heard hålla hand. De reser utomlands tillsammans och tillsammans med Depps barn och sådär. 2014 så ses Amber Heard med en förlovningsring på fingret och paret bjuder in bekanta och vänner till förlovningsfest. Året därefter i februari, så februari 2015, så gifter de sig. Redan innan det har jag kunnat se att det har kommit lite rapporteringar om att det är tumult i relationen. Det behöver inte vara något konstigt i sig, för så rapporterar tidningar om i princip alla kändisrelationer. Men så var det då även här. Juli 2015, då är vi framme vid Australien-händelsen. Har man hängt med i den här rättegången eller rapporteringarna kring det här fallet, så har man nog lite koll på det här. Det pratas väldigt mycket om det. Det handlar dels om att paret på initiativ av Heard, för det är hon som åtalas för det här sen, olagligt tar med sig sina två hundar in i Australien via privatplan. Så att Heard och Depp hyr ett privatplan, åker till Australien, tar med sina två hundar. Hundarna redovisas inte i tull, sitter inte i karantän, vilket lagen kräver, och så vidare. Heard åtalas alltså för det och erkänner. Hon erkänner sen även att det har förfalskats dokument i samband med det här, att hundarna forslades in. Eftersom hon erkänner får hon en mild villkorlig dom. Och Depp och hon gör sen en förlåt-video som blir väldigt viral, där de ber så hemskt mycket om ursäkt till Australien. Den här resan blir aktuell senare igen under rättegången. Då till exempel, eller framför allt ska jag säga, Heard menar att hon blev väldigt utsatt under den här tiden i Australien. Hon blev hållen mot sin vilja i huset där de bodde och blev brutalt misshandlande under tiden, och huset blev sönderslaget och sådär. Men mer om det sen. 23 maj 2016 så ansöker Amber Heard om skilsmässa. Då har paret varit gifta i 15 månader. 27 maj, några dagar efter, så ansöker hon dessutom om kontaktförbud gentemot Johnny Depp med hänvisning till våld i nära relation. Hon menar då att Depp ska ha blivit upprörd på henne. Det har varit ett bråk och han har blivit väldigt arg. Och därefter ska han ha kastat en mobiltelefon i hennes ansikte, vilket resulterade i ett blåmärke under ena ögat. Heard ansökte om det här kontaktförbudet på plats, vilket gjorde att press fick nys om det och kom och filmade och plåtade Heard med det här synliga märket i ansiktet. Bilder som spreds ordentligt. Det där kan vi inte ha. Sen juni 2016. Heard stämmer komikern Doug Stanhope, som är en kompis till Depp. Hon stämmer honom för förtal. Och det är efter att han har skrivit en opinionstext där han menar att Heard har utpressat Depp. Och jag läste lite om det faktiskt alldeles precis nyss, och det handlade om var att Doug Stanhope då, som är kompis till Depp, har pratat med Johnny Depp innan den här incidenten med mobiltelefonen i ansiktet, där Depp har liksom uttryckt oro för just precis det här, att Amber Heard då skulle ljuga ihop saker, att hon har sagt det till honom, att hon ska ljuga ihop saker om honom för att hon ska lämna honom, och så ska hon sätta honom i skiten så. Och det är väl det som han skriver om helt enkelt. Och Amber Heard stämmer honom för detta, men sen så släpper hon också den stämningen, så det blir inget mer av det. Augusti 2016. Johnny Depp och Amber Heard når förlikning i sin skilsmässoprocess. Där skrev de båda tillsammans också på ett uttalande som i princip löd så här, med min översättning. Vårt förhållande var otroligt passionerat och ibland instabilt, men alltid förankrat i kärlek. Ingen av parterna har fällt falska anklagelser för finansiell vinningsskull. Det fanns aldrig något uppsåt att skada, vare sig psykiskt eller fysiskt. Och sen skriver de också att önska varandra lycka till och sådär. Amber skriver också att hon kommer att donera pengarna från skilsmässan till välgörenhet. I samband med det här så läggs också en jury lägger ner fallet om våld i nära relation. Och strax efter så upplöses också det här kontaktförbudet. December 2016 så skriver Amber Heard ett öppet brev för Porter Magazine om att vara utsatt för våld i nära relation. Det här är en text som hon sen också 2 år senare läser upp på ett MeToo-event. Jag ska prata lite mer om det här sen. Januari 2017 så går skilsmässan igenom. I den så ingår ett så kallat non-disclosure agreement, vilket de kan se ut på olika sätt, men i grunden så ska det förbjuda parterna från att prata om och sprida känsliga uppgifter från relationen. December 2018 är den stora tidpunkten, för då skriver Amber Heard en opinionstext för The Washington Post. Och den går ut på att hennes arbete och inkomstmöjligheter har påverkats väldigt negativt av hennes anklagelser mot Depp. Den finns fortfarande att läsa. Och rubriken lyder Amber Heard, alltså kolon, som att det är hon som säger: I spoke up against sexual violence and faced our culture's wrath. That has to change. Och där skriver hon om dels tidiga erfarenheter av övergrepp och mäns strukturella makt över kvinnor. Och sen skriver hon att hon för 2 år sedan blev en offentlig person som representerade våld i nära relation. Och hur hon kände den fulla vreden då mot kvinnor som kommer ut och berättar. Hon skriver också om hur hon på nära håll har sett hur institutioner skyddar män som anklagas för det här våldet. Och hon skriver att hon vill försäkra sig om att kvinnor som kliver fram och berättar om våld får mer stöd än vad hon fick. Mars 2019, så några månader efter, då stämmer Johnny Depp Amber Heard för ärekränkning, för förtal, genom nyss nämnda opinionstext. Stämningen är på $50 miljoner som motiveras med att Depp har blivit av med väldigt mycket jobb på grund av det här. Och Depps team menar att den här opinionstexten, som inte nämner honom vid namn, men att den lutar sig helt på premissen att Amber Heard var ett offer för våld i nära relation och att Depp var förövaren av detta. Det var ju bland annat då för att hon tidsbestämmer, hon säger 2 years ago. Heards team i sin tur menar att hela den här stämningen enbart är att försöka tysta Heard för att hon har pratat öppet om det här. Juli 2020, då hålls huvudförhandlingen i ett annat ärekränkningsmål, och det är det där Johnny Depp har stämt den brittiska tidningen The Sun för att ha kallat honom för wife beater. Det här målet kommer Depp att förlora i november samma år, då domaren menar att det tidningen har skrivit till mestandels är sant. Det vill säga att kalla honom wife beater är sant. 12 av de 14 fall av abuse som läggs fram från Heards sida slår domaren fast har hänt. Men under förhandlingarna så berättar även Depp om våld som han menar att Heard har utsatt honom för under förhållandet. Bland annat ska hon då ha kastat en vodkaflaska mot honom som träffar bardisken där han lutar sig mot och har sin hand, vilket resulterar i att hans ena fingertopp skars av. Det här har man säkert hört talas om också. 19 augusti 2020. Amber Heard stämmer tillbaka. Hon svarar alltså på den här stämningen mot sig genom att stämma Depp på dubbla summan, 100 miljoner dollar. Och den stämningen är för att hon och hennes team menar att Depp ska ha orkestrerat en smutskastningskampanj genom henne, eller gentemot henne genom sin ärekränkningsstämning. Och då var det mycket att man syftade och citerade Johnny Depps juridiska ombud som ska ha sagt att Amber Heards anklagelser, alltså under den rättegången som var då, att hennes anklagelser om våld i relationen var lögn. Så att det är det man syftar på när man stämmer tillbaka. Augusti 2021, Amber Heards begäran om att Depps stämning ska avslås, nekas av en domare. Man menar att det här ska gå vidare till rätten då alltså. April 2022, målet om ärekränkning mot Depp och som även inkluderar Heards stämning inleds i Fairfax, Virginia. I öppningsanförandet från Heards team så läggs det fram att Depp, förutom det här våldet, omfattande våld, även ska ha utsatt Heard för sexuella övergrepp. Och det var då en ny anklagelse som inte kommit fram tidigare. Den här rättegången pågår ju fortfarande, som alla säkert vet. Och allt livesänds, allt finns för allmänheten att se och följa. Nu ska vi dyka in i det här lite närmare, men det man sammanfattningsvis kan säga om de här olika sidorna är att Depp menar att det är han som har utsatts för våld av Amber Heard genom relationen och inte tvärtom. Heard å sin sida menar att hon under i princip hela relationen har utsatts för väldigt grovt våld och alltså även sexuellt våld. Slutpläderingarna är planerade till 27 maj. Jag har inte sett något nytt datum på det, så jag gissar att att det datumet står fortfarande. Och sen efter det så ska juryn överlägga. Och det kommer säkert ta ganska lång tid, gissar jag. För att det är mycket, mycket material som de ska gå igenom. Och det är väl det vi ska prata om nu också, eller hur? Hanna, vad har du att säga?
Du lyssnar på Nyans.
Ja, tack Kajan för en väldigt bra genomgång.
Och du är så snäll.
Nu tänker jag att jag går över lite på juridiken. Och då ska jag egentligen börja med att säga att jag är ju en svensk jurist och inte en amerikansk. Så att det är ju väldigt stor skillnad på amerikansk juridik och svensk juridik. Men jag ska göra mitt bästa för att ge så mycket information ändå. Så att jag har kollat på det här. Och det man kan börja med att konstatera är ju att det här fallet ska absolut inte jämföras med brottmål i Sverige där det gäller förtal. För att det här målet mellan Depp och Heard är ett civilrättsligt mål. Det är kul när jag pratar nu så sitter jag med en penna och slår den i mina anteckningar.
Bra!
Väldigt engagerad.
Jättebra, jag
känner det. Ja, nej men det gäller ju ett civilrättsligt mål, vilket betyder att det är ett lägre beviskrav än om det hade varit ett brottmål. Och det är mellan två privatpersoner och inte med en åklagare. Så att hur det än blir så är det ingen som kommer åka i fängelse, ingen kommer få ett straff. Utan det här är att det handlar egentligen om att få skadestånd.
Ja.
Så att det är bra att ha med sig. Sen kan man väl också säga att den stora skillnaden
mellan ett, om man tar förtal i Sverige, eller det finns flera språkskillnader, men en av de som är mest central för diskussionen skulle jag säga, det är att när det gäller förtal, då i Sverige så behöver, det spelar ingen roll om det som sägs är sant eller inte. Så att det, även om man till exempel har en dom på att någon, en person har våldtagit en annan, då kan inte du hur som helst kalla den här personen för en våldtäktsman exempelvis.
Nej.
Så det centrala i Sverige är inte huruvida uppgifterna är sanna eller inte. Det, har inte, det är inte det som är av betydelse. Medan i USA, i det här fallet, så är det helt tvärtom. Det är av avgörande betydelse huruvida det som hänt är sant eller inte. För att har det som Heard påstår har hänt, då så kommer Depp förlora. Så. Vi säger så rättar som man inte tänker fel. Nej men så ja, men är det.
Precis. Det rätten ska göra och det de ska fokusera på, det är att utreda ifall det här som hon tar upp i opinionstexten, med bakgrund av det som alla vet naturligtvis, man vet att det handlar om Depp, om det är sant eller inte, eller om hon medvetet har ljugit om det.
Mm. Så att om man bara tar som ett exempel Cissi Wallins fall och Fredrik Virtanen, där så när hon blev åtalad för förtal, då tittade man inte på huruvida hon faktiskt blev våldtagen eller inte. Det spelade ingen roll. Nej. Utan där tittade man bara på vad är det hon har sagt. Har hon liksom, vad har hon haft för uppsåt? Vem har hon sagt det till? Hur många? Och så vidare.
Mm.
Så att det är en väldigt stor skillnad.
Ja.
Sen så är det ju också en fråga som ändå kommer upp, är ju det här med yttrandefrihet. Var går gränsen? Och det är alltid så när det kommer till den här typen av förtalssituationer. Var går gränsen mellan förtal och yttrandefrihet? Och jag har inte sett att det har diskuterats särskilt mycket än så länge i liksom debatten eller i media och sådär. Men jag tänker att det ändå är av väldigt central betydelse. Och man ska också säga att Heards advokater hade med det i sina öppningsanföranden i rätten. Och sa att så här, Heard, hon utnyttjar sin liksom freedom of speech, sin yttrandefrihet. Sen det, en så här ytterligare grej som jag tänkte på. För att jag funderade lite så här, skulle man i Sverige rent hypotetiskt kunna göra så som, eller skulle den här situationen kunna uppstå i Sverige, den Depp-Heard liksom situationen? Och då, en sån här möjlig väg som man kan ha om en åklagare inte vill driva ett förtalsmål. Mm. För att det krävs att det finns ett allmänintresse för att en åklagare ska driva en sånt mål. Då kan man faktiskt driva ett enskilt åtal. Och då är det man själv som måste utreda och sen bevisa att den här personen har gjort sig skyldig till det här brottet. Och då ska man också säga att det är inte heller ett civilrättsligt mål på det sättet, utan liksom beviskravet är lika högt då som ett brottmål.
Okej.
Okay. Och det är extremt ovanligt. Det är ingen som utnyttjar den här möjligheten att driva enskilt åtal. För det som händer är, förlorar man, då är man skyldig att betala alla rättegångskostnader, vilket kan bli väldigt, väldigt dyrt. Så att det är väl där de flesta landar, att det är inte värt att försöka. Och sen blir det också lite så här, för att en åklagare inte vill driva det, kan man ju också känna att det säger någonting om målet. Så. Att ja. Det kanske inte finns så mycket där egentligen.
Nej, för om åklagare ser möjlighet att få en fällande dom så ska de ju...
Ja, men exakt, då ska de ju åtala.
Ja.
Men så att det jag har varit orolig för är på något sätt att det här ska leda, Depp-Heard-situationen ska leda till att kvinnor i Sverige liksom blir rädda för att anmäla sin förövare av rädsla för att bli stämda. Och det är inte realistiskt, det behöver man absolut inte oroa sig för.
Nej.
Så, jag har sett i debatten hur folk har liksom vridit till det lite med att är det så att man berättar i domstol vad som har hänt den, då riskerar man att bli åtalad, vilket är helt fel. Det är inte ens så i USA liksom. Det är helt fel, utan det, för Amber Heard är ju inte, hon blev ju inte stämd på grund av det hon berättar i rätten, utan hon blev ju stämd för den här artikeln.
Så. Jag kanske ska ta det på en gång nu när vi liksom är inne på det, för att Det har ju varit, och Paula, du ska ju komma in med en massa saker här sen också, men nu gled vi liksom in på det.
Så,
Amanda Oxell är ju en av dem som har skrivit om ämnet och har, det här var nu precis, och har fått ganska mycket genomslag för det, så det är väldigt många som har läst och tittat på det. Och jag har varit inne i det under det inlägget och kommenterat och diskuterat av flera olika anledningar, men de är så pass, just eftersom att det når ut till så himla många och jag tycker att det är ganska ganska problematiska saker som kommer fram, så skulle jag vilja dissekera det lite grann. Så för det första då, gå jättegärna in och läs Amandas inlägg och diskussion under. Men för det första så lyfter Amanda, hon har några felaktigheter, till exempel att det skulle vara Amber Heard som blir stämd på 100 miljoner, vilket det alltså inte är, utan Depp stämmer Amber Heard på 50 miljoner och Heard stämmer tillbaka på 100 miljoner. Så det är Depp som stäms på 100 miljoner och inte tvärtom. Sen skriver Amanda också om att Heard inte skulle ha uttryckt sig offentligt om Depp som förövar och henne själv som utsatt av honom. Och det stämmer ju inte heller. Vi har ju det här öppna brevet och MeToo-talet som jag nämnde i tidslinjen. Där det är väldigt tydligt vem och vad hon talar om. Framförallt då eftersom att hon tidsbestämmer det. Hon säger för 2 år sedan. Och så pratar hon om att hon har fått gått igenom det här i offentligheten och så vidare. Det råder liksom inga tvivel om att det är Depp som hon pratar om och deras relation. Och dessutom då så får man ju ta in att hon uttrycker sig så, det vill säga det här med för 2 år sedan och så vidare, med vetskap om att hennes anklagelser om våld är offentlig kunskap vid det här laget. Att det är uppgifter som har kommit ut, offentligheten vet om det här. Sen finns det också en del andra intervjuer, både skrivna och filmade, där hon pratar om det. Utan att namnge Depp, absolut, men jag tänker att är det någonting vi kan vid det här laget, eller måste kunna vid det här laget, så är det att förtalsmål inte handlar om att någons namn står med eller inte. Det är inte så enkelt där.
Nej, men annars vore det jättelätt att komma runt det. Då kan man ju säga, kalla vem som helst vad som helst. Bara,
precis.
Ja, han som ser ut så här, som jobbar med det här och gör det här.
Ja, liksom, så alltså, jag blir gift med i 27 år. Bara varit gift med en person i 27 år. Nej, men precis. Utan att det här handlar ju om att personen ska gå att peka ut, att man ska kunna förstå vem det är. Och det råder liksom inget tvivel om att det går att förstå att det är Johnny Depp som det handlar om. Så vi behöver liksom inte låtsas om något annat än att det är väldigt uppenbart vem hon syftar på. Sen så menar Amanda Oxell då att den här opinionsartikeln är totalt frikopplad från Depp. I sitt inlägg så menar hon att det enda som Heard skriver i den här opinionstexten är att hon, och sen Amandas citat eller översättning då, kommit att bli en offentlig person som förknippas med våld i nära relation. Och det här menar Amanda då att det är helt befängt att det skulle vara förtal. Nu är det inte riktigt det som står. För det första så lyder ju rubriken till texten, som jag redan har läst en gång. Men den lyder ju så här: Amber Heard, : I spoke up against sexual violence and faced our culture's wrath. That has to change. Så väldigt tydligt. Jag spoke up, talade ut om sexuellt våld till och med. Och sen så lyder citatet som Amanda översatt till Heard att det har så här. Amanda har ju skrivit att översättningen är att Heard har förknippats med våld i nära relation. I det hon skriver i texten. Och det är inte, stämmer inte heller. Utan det faktiska citatet där är i sin helhet: Then 2 years ago I became a public figure representing domestic abuse and I felt the full force of our culture's wrath for women who speak out. Det är det fullständiga citatet. Och sen så skriver hon, Heard, alltså skriver även hur hon vill att kvinnor som kliver fram och pratar om våld ska få bättre stöd än vad hon fick. Så sammantaget kan vi säga att nej, det råder inga tvivel om vad det är hon pratar om i den här opinionstexten. Men huvudpoängen i Amandas inlägg blir det här. Eftersom Amanda då redan har slagit fast det som inte ens rätten har slagit fast än, nämligen att opinionstexten inte på något sätt är förtal, så menar hon att det enda som Heard kan fällas för är det som hon har sagt under ed i rättssalen. Alltså hon menar ju då att Amber Heard inte på något sätt utanför rättssalen har pratat om det här. Så att ska hon fällas för förtal så kommer hon bara fällas för det hon har sagt i rättssalen. Vilket då alltså, eftersom vi har gått igenom det här precis, inte stämmer alls. Det här har Heard pratat om, och inte ens Amber Heard håller ju den linjen att hon aldrig har pratat öppet om det här våldet. Hon håller linjen att det är sant och därför inte förtal att tala om det. Och det är ju en helt annan sak. Och det blir en väldigt olycklig slutsats här. Dels då för att den grundar sig på saker som faktiskt inte stämmer. Och dels för att den, eller kanske framförallt, för att slutsatsen landar i att en fällande dom kommer att betyda att kvinnor kan fällas för det de säger i rätten. Precis det här som du sa nu, Hanna. Amanda skriver så här, citat. Vilket betyder att om hon fälls så är det indirekt brottsligt för kvinnor att vittna om våld i nära relation i en rättssal i USA. Och de som gör det kan förvänta sig att bli stämda och ekonomiskt ruinerade.
Alltså,
och det här är ju absolut inte sant.
Alltså, vi måste sluta skrämma varandra med sånt här. Förlåt, ja. Jag inte menar att avbryta dig, kan. Nej. Men det här är såna grejer jag ser återkommande om och om igen. Det här liksom nästan demoniserandet av hela rättsstaten som att de alla är ute efter kvinnor. Att man liksom vrider det till den slutsatsen att rättsväsendet... Ulla blir upprörd.
Ja.
Att rättsväsendet är ute efter kvinnor. Alltså det här är, det är fel.
Ja, men det är ju fel. Alltså slutsatsen i sig blir fel, men det blir framförallt jättefel för att den grundar sig på saker som inte stämmer. Alltså det rätten behandlar och inget annat är om det som uttrycks i den här opinionstexten är förtal eller inte. Och det avgör man genom att undersöka om Heard medvetet ljög om det hon skriver om och öppet syftar på, som vi, eller syftar till, nämligen det här våldet som hon ska utsatts för, eller om det är sant. Och det är ju därför som rättegången handlar om alla de här detaljerna om deras relation och vem som gjorde vad, vem som sa vad. Och det är ju någonting som båda sidor, Depps team och Heards team, lyfter precis lika mycket. Eftersom att det är vad rätten ska ta ställning till. Det är därför vi sitter och tittar på de här inspelade ljudupptagningarna som de båda har gjort. Kanske framförallt Amber Heard. Och filmer och sms. Det är ju för att det här ska utredas om vad det är som är sant eller inte. Så det är ju liksom den biten med den här skrämselfaktorn som vi, och jag har nu, det är inte bara Amandas inlägg, utan jag tror jag har sett 3 eller 4 krönikor liksom bara idag som går till slutsatsen att här har vi en kvinna som vittnar om våld, och sen så sitter man och liksom hånar henne och tror inte på henne, och så hoppar man då till en slutsats, vad kommer det här göra för andra kvinnor som berättar. Och det är också att man skalar bort så otroligt mycket från vad det här faktiskt handlar om. Dels vad det är rätten ska avgöra, men också att här har vi 2 parter som sitter och berättar om våld som de har blivit utsatta för. Det funkar inte att bara skala bort den ena biten och bara titta på det andra. Nu ska jag vara tyst en stund.
Det behöver det inte vara. Jag tycker det var jättebra. Jag tycker det var jättebra. Jag sätter word på den. Så.
Ja, verkligen.
Paula, kan inte du köra lite?
Jo, det kan jag göra.
Nästa rant.
Nästa. Jo, men jag håller med kring Amandas inlägg och kring det här skrämselgrejen som har varit, att det är ju, ja, men det är ganska absurd tycker jag lite hur debatterna går, och det liksom väldigt absurt från många håll.
Mm.
Och kanske då i synnerhet från antifeminister och liksom kvinnohatande sidan, som verkligen har någon form av field i här nu, svinlyckliga över att haha, titta, här har vi en kvinna som minsann ljuger om sin utsatthet och själv har varit lika vidrig och sådär.
Mm.
Att man liksom tar det som uppdagas i den här rättegången nu som något form av kvitto för att kunna få säga att kvinnor är sann lika goda kolsupare och ljuger hela tiden och man ska inte tro på kvinnor. Medan vi då i lite mindre skala men fortfarande rätt frekvent från andra hållet och får framförallt de feministiska konton som Amanda som liksom försöker att sudda bort det som kommer fram om Amber för att man inte ska behöva ta i att det här faktiskt kan vara ett fall där det är två stycken som är offer och två stycken som är förövare.
Mm.
Att de faktiskt har varit våldsamma båda två och offer båda två. Utan då försöker man liksom dölja på något sätt, eller så skyller man på Johnny Depp då, att ja, men allting är hans fel, allting som Amber har gjort eller liksom anklagas för, det måste hon ha gjort i reaktion på honom.
Mm.
Så det kan vi inte räkna, utan det är bara han vi ska se som en förövare, ingenting annat.
Mm.
Och det blir alltså, oavsett vilken sida av de här det kommer ifrån, så blir ju slutsatsen någonstans lite detsamma, liksom det här budskapet att du måste vara det perfekta offret. Du får inte ha smuts i ditt eget bagage, för då kan vi inte tro dig, då kan vi inte stå upp för dig.
Mm.
Jag tycker liksom, ja, men man kan väl stå upp för Amber vad gäller det här massiva hatet i sociala medier och från antifeminister och sådär. Och ändå inte stå upp för att hon är totalt oskyldig i den våldsamma relationen som de här två har haft.
Nej.
För det all bevisning tyder ju på motsatsen, att hon är inte oskyldig i det här.
Nej, men precis, och det ska man väl kanske säga att om man inte har följt det här alls, så den bevisning som liksom har kommit fram vad gäller foton och vittnesmål och såna där saker, så finns det liksom, det finns foton på skador på Heard och det finns foton på skador på Johnny Depp och vittnen från båda håll och sånt där, så att det finns det mycket av att ta liksom.
Ja, och det finns vittnesmål från båda håll också, så det finns ju de från på Johnnys sida som vittnar om att de inte har sett några blåa märken eller svullnader på Amber, trots att hon har påstått att hon skulle ha blivit svårt misshandlad samma dag eller dagen innan. Eller de som vittnar om att Amber är den som har varit våldsam, de som påstår till exempel att hennes mamma var livrädd för henne innan hon dog, att hon ska ha varit våldsam mot sin syster, spottat sin assistent i ansiktet när hon hade bett om löneförhöjning.
Mm.
Och så vidare. Det finns även vittnesmål om att hon har brukat våld mot sin ex-flickvän eller exfru. Men där exfrun då har gått ut sen och sagt typ att de tycker att det var inte så farligt, eller det är liksom taget ur proportion.
Mm.
Och att det bara var typ lesbofober som hade reagerat när de bråkade på en flygplats och ringde polisen helt onödan och sådär.
Mm.
Vilket man kan diskutera kring också, att varför ska man ha överseende med våld i nära relation mellan två kvinnor?
Ja.
För det våldet som hon ändå påstod ska ha gjort hade man ju varit ganska upprörd över om det hade varit en kille som hade gjort mot en tjej och ingen reagerade.
Mm.
Men nu tycker man istället att det var överdrivet att det reagerades.
Precis.
Så att, ja, det är mycket sådana liksom så här konstigheter fram och tillbaka. Men som sagt, alltså, det är ju många som ifrågasätter i Sverige ur en svensk kontext, så här, varför tar man upp alla de här grejerna? Och som ni redan har varit inne på, men så är det ju för att det hela är, alltså utgår från, är det sant eller inte? Är det sant så var det inte förtal. Eller då kan det inte vara är det kränkningsbrott.
Mm.
Och då, ja, som det ser ut, så man tar ju upp det här att Johnny Depp tidigare anmälde då The Sun i Storbritannien och där förlorade. Och även där är det lite annorlunda mot USA. Att i USA, eller i Storbritannien, så har man samma grejer.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Är det sant eller inte sant?
Mm.
Men i Storbritannien så är bevisbördan på den som har anmält. Det vill säga, det var ju Johnny Depp som skulle bevisa att Desan medvetet ljög. Och det kunde han inte bevisa. Utan tvärtom så ansåg man att det de hade skrivit var på det stora hela sant. Och då var det inte ärekränkning. Men i USA så har de omvänd bevisbörda på de här grejerna. Vilket betyder att nu när han har anmält Amber så är det hon som måste bevisa att hon inte ljuger.
Mm.
Vilket gör att man menar på att han kanske har en större chans att vinna en viss upprättelse i det här. Även om han till och med skulle förlora så har han vunnit en viss upprättelse. Och man menar på att det är också därför som Johnny Depp ville ha tv-sändning av rättegången. Medan Amber försökte att motsätta sig det, förlorade. Så att hon ville ju inte få det här tv-sänd. Men Johnny Depp ville få det och det var han som vann det. Och det är ju för att det ska nå ut till alla vad som faktiskt blir sagt och vilka bevis som läggs fram. Så att alla ska kunna bilda en egen uppfattning istället för att det blir valda delar från pressen som presenteras.
Just det.
Och så här långt så har ju det varit en katastrof för Ambers sak. Och en jättevinst för Johnny Depp. Även om han förlorar nu så blir det en jättevinst för hans sak.
Ja, men och det blir ju på något sätt precis så här som du sa. Att när man målar upp bilden av det här då, liksom, eller kravet på det perfekta offret, och sen så visar det sig då i rätten, som det faktiskt har gjort nu i det här fallet, att Amber Heard till och med under ed liksom har ljugit då om saker. Och då som exempel det här som blev en stor grej, att hon har sagt att hon har skänkt alla de här pengarna från skilsmässan till välgörenhet, och det visar sig att hon inte alls har det. Och man får liksom dra ur henne att okej, men hon har tänkt att göra det, hon har bara inte hunnit än eller kunnat än eller sådär. Och då blir det att när man har det här kravet på en kvinna att vara det perfekta offret, och sen så kommer någonting som bevisligen visar att hon ljuger om något, då faller ju, då har den rollen inga ben kvar att stå på något vis. Jag tror det är liksom en huvudorsak till att hon drabbas otroligt hårt av allt det här som kommer fram nu. Därför att den här rollen, den här påtvingade rollen med att hon då ska vara helt oskyldig till allting och enbart utsatt, den håller inte. Och då förkastar människor allt hon säger istället. Då kan inte något av det vara sant.
Du lyssnar på Nyans.
Ja, men precis. Och en annan sak man också kan säga kring de här skillnaderna och påverkan nu hur debatten ser ut är ju kring den svenska lagstiftningen då. Där man efter till exempel det här med Sissa Wallin, Fredrik Virtanen och flera andra de här så kallade MeToo-målen har pratat om att det borde ändras i lagen kring förtal. Att finns det en dom eller liknande att man kan liksom bevisa att det man säger är sant, så ska det inte kunna vara förtal. Och det är då vi får den här typen av mål som vi ser nu med Amber Heard och Johnny Depp. Att istället för att kunna liksom prata om hur vidare det var försvarbart att dela uppgifter, så hamnar vi liksom att behöva börja bevisa oss var det här sant eller var det inte sant.
Mm.
Och det kan ju vara så att även om det hade funnits en dom, så kanske en förövare då tycker liksom att man har lagt till någonting eller inte återger tillräckligt korrekt utifrån domen. Och då ska man ändå sitta i en ny rättegång och försöka försvara att det man har sagt stämmer överens med domen och att det därför är sant och därför okej. Och det kan liksom bli hur långdraget som helst. Så på många sätt är det faktiskt ett riktigt skydd för kvinnor också. Tittar vi hur det ser ut med förtal idag så är det ju framförallt ett skydd för kvinnor. Det märks inte i debatten idag. Nej. Utan man liksom målar ju upp det omvänt. Men faktum är ju att de som döms mest för förtal är män och de som skyddas mest är kvinnor. Och det skulle försvinna. För plötsligt kommer du sitta där och så ska du kanske ha fått en sexvideo läckt på någon porrsajt och så har du anmält det. Och så ska man sitta och börja försvara sig kring varför det inte är sant att man är typ skolans madrass eller värsta horan eller något sånt där.
Ja.
Det är den typen av rättegångar vill vi nog inte se. Men det kan faktiskt bli en konsekvens av det hela. Och det är någonting man ser i USA också. Att det kan bli de mest absurda förtalsmålen. Liksom, just för att man ska sitta där och bevisa vad är sant och vad är inte sant.
Så det perspektivet är så himla, himla viktigt. Jag upplever nästan att de gångerna som jag lyfter det här med att förtalslagstiftningen i Sverige både är till för och också i ren praktik liksom fungerar för att skydda kvinnor och hur många män det är som fälls och därmed också kvinnor som skyddas, så upplever jag att vissa personer blir nästan arg på en för att man lyfter det. Vilket är väldigt fascinerande och talande, men också otroligt frustrerande. Det är som att man då liksom inte vill... Man vill inte se att förtalslagstiftningen är något annat än typ statens sätt att legitimera mäns våld mot kvinnor och att kvinnor inte får prata om det.
Men jag kan till och med uppleva att om man säger att så här, nej men titta här, det funkar faktiskt ibland, eller liksom, rättsväsendet funkar, då kan jag uppleva att folk ibland blir nästan provocerade för att så här, de menar på att det inte alls funkar och att man är typ en dålig feminist. Ja, men exakt. Och att man nästan är en dålig feminist som inte ser det på något sätt.
Mm.
Så att, ja.
Alltså, det jag verkligen inte förstår, nu när vi också är inne på det här liksom, hur diskussionerna går i den feministiska fåran. Det jag inte förstår är när man från feministiskt håll säger saker som, och det har jag sett så många gånger kring det här med Heard och Depp nu, med så här, vad händer med att tro på kvinnor? Och att man, det man menar med det är att kvinnors vittnesmål, kvinnors berättelser aldrig får ifrågasättas. Eller att sanningsgraden i dem inte får utredas, inte ens under en rättsprocess. För att det då skulle betyda att då tror man inte på kvinnor och då är man misogyn på något sätt. Alltså hela den här, vi får nästan sluta att använda det här tro på kvinnor eftersom att så många uppenbarligen inte kan förvalta det på ett rimligt sätt.
Alltså juristen i mig bara, vad gör det här?
Ja men verkligen.
Alltså då behöver vi inte ens ha någon domstol. Alltså nej. Så, varför har hans rättsprocess? Men Grina, vet du vad som stör mig jättemycket det här? Att man... just nu i debatten så har man ju det här väldigt fokuserade på brottsofferperspektivet. Och jag säger inte att det är dåligt. Men att man liksom tittar på så här, att man bara, vi måste kunna fälla fler. Vi måste kunna fälla fler. Vi måste göra det enklare att fälla fler. Och det skrämmer mig, det här med att man ska göra det enklare att fälla fler. För då ser jag framför mig, liksom, man lättar bevisreglerna och sånt där. Och det riskerar ju att göra att folk blir oskyldigt dömda. Och det är det värsta som kan hända.
Och att det går åt båda håll. Alltså ska vi lätta på beviskraven så lättar vi dem åt andra hållet också. Det vill säga att kvinnor utsätts också i det.
Ja, men precis. Men sen är det också så här, de här reglerna finns ju för att skydda oss alla. De är ju till för alla.
Mm.
Och jag menar, även fast det är ju jätteovanligt att kvinnor blir liksom åtalade för, eller anmälda ens för våldtäkt till exempel, men det händer, det är ju inte som att det inte händer, det gör det ju, det är ju en försvinnande liten del, men det kan ändå vara bra att komma ihåg att så här, de här reglerna finns också för oss. Och jag menar, skulle man lätta på den här bevisbördan som jag har faktiskt sett folk varit inne på, till att så här, för nu är det så att man måste vara, det måste vara bortom rimligt tvivel att den här personen har gjort det för att man ska bli dömd i brottmål. Och jag har på riktigt sett feminister som tycker att man ska lätta på de reglerna för att man ska tro på kvinnor. Och jag menar, då kan ju Sverige inte kallas en rättsstat. Alltså då kan vi glömma alla konventioner, FN, alltihopa, ut genom fönstret.
Ja.
Alltså det är så bisarrt, rent
men
sagt.
Alltså jag vill ju verkligen, om vi skippar det här med tro på kvinnor nu som rapas som ett mantra och så tänker man inte längre. Att vi istället säger, lyssna på kvinnor, lyssna mer på kvinnor och lyssna på kvinnor med insikt om och kunskap om att dels kvinnor ofta utsätts och statistiskt sett sällan ljuger om sexuella övergrepp och våld i nära relation, men också att kvinnor liksom historiskt sett inte har blivit lyssnade på. Så att det är det vi ska främja och det är det vi ska liksom jobba för att det ska bli normaliserat. Sen den här liksom med att tro på vem som talar sanning eller inte, det kommer ju till rättsprocessen sen. Men
jag tänker just det här att lyssna på och sen också förvalta det kvinnorna berättar.
Ja.
Se till att det finns skyddade boenden, se till att det finns åtgärder och sen, jag menar till exempel, gör man ett rape kit, se till att man förvaltar det och inte tappar bort det. Det var, jag tror det var kanske 2 år sedan det kom ut i tidningen om så här, poliser som hade tappat bort de här. Och typ man hittade dem i någon så här kyl i typ matsalen. Alltså det var så här jättekonstigt, men just att ta tillvara på det, den bevisning man har och på det kvinnor berättar och ge dem resurserna utifrån det. För att jag menar, bara för att man inte är fälld i dom eller liksom fått en fällande dom i domstol, så betyder inte det att man inte kan erbjuda hjälp, stöd och skydd. Nej. Det måste man också inte vänta på det. De grejerna hänger ju inte ihop så.
Och vi ska säga, nu är vi väldigt män och kvinnor, men vi ska väl egentligen säga kvinnor och transpersoner som också är väldigt utsatta i det här ämnet.
Precis.
Åh, gud. Nej, men det är verkligen så här, vem är det som vinner på att göra kvinnor till någon slags helgonlika figurer som är oförmögna att ljuga liksom, eller göra något klandervärt, vilket det ju blir när man säger att allt som kvinnor berättar är så pass sant att vi inte ens ska utreda hur sant det är.
Jag tycker det är en livsfarlig väg att gå.
Men det är förminskande.
Alltså, ja, men det helgonförklarandet. Jag blir så trött på det. Att man, och sen det här att man får till sig att man i princip är en dålig feminist om man inte bara tror på allt rakt av. Mm. Jag tycker är väldigt konstigt, för jag menar, vi lever ju alla i det här samhället och har massa relationer. Vi vet att både kvinnor, män, transpersoner, alla kan ljuga. Så det blir så här, jag vet inte, att jag menar inte att man ska utgå ifrån det, men jag tycker bara det är konstigt hur man frikopplar det här på något sätt.
Mm. Ja, men verkligen.
Man måste, alltså,
också det ni var inne på med när man tänker med att göra om i lagen och sådär, att det kommer slå i båda riktningar och sådär. Det är ju samma med hur man argumenterar nu till Ambers försvar. Att egentligen allting man säger för att försvara henne, att hon måste vara 100% oskyldig i det här, det går ju att använda till Johnny Depps försvar också.
Ja.
För att på något sätt bevisa honom som 100% oskyldig. Istället för att kunna se att här har vi en relation där båda har varit giftiga för varandra. Och det har varit på alla sätt jättedåligt. Men också så här hur man då argumenterar mot Johnny Depps agerande på ett sätt som är så här, men tänk om vi skulle vända på det här. Tänk till exempel om vi kopplar tillbaka lite där till Amandas inlägg.
Mm.
Så ifrågasätts det ju på flera ställen sen i diskussionen också det här att om nu Amber Heard skulle ha sagt någonting tidigare, varför har han inte anmält det då? Eller om det nu är sant att han har blivit misshandlad och egentligen är offret i den här relationen, varför anmäler han inte henne för våld i nära relation, ett liksom faktiskt brottmål? Och det här öppna brevet som hon skrev till exempel, Amber Heard, så startar hon att skriva "To my silent sisters everywhere. You are not alone. You may have suffered alone behind closed doors. But you are not alone. You need to know that."
Mm.
Och sen fortsätter hon med att skriva om våld i nära relationer. Hur hon och många med henne säkert är uppfostrade i den här eran av jämställdhet. Och att vi, ja, det är inte längre tid liksom att bara tyst acceptera sakers tillstånd, utan nu gäller det att speak out, så att säga. Och så avslutar hon alltihopa med att skriva då. So as I write this today, I can promise every woman who is suffering in silence, you are not alone. You may not see it, but we are here. Your sisters are everywhere and we are you, Amber Heard. Så att man inte skulle få det här till att hon uttalat sig att hon är ett offer för våld i nära relationer. Och det här skrevs dessutom i samma veva som hela det här liksom grejen med Johnny Depp var på tapeten och hon fortfarande hade besöksförbud mot honom.
Ja.
Och inte kunna se hur det så tydligt kopplar ihop att jag är ett offer för våld i nära relationer. Vi systrar som är med om det här, vi ska stå enade, jag är med er.
Mm.
Och inte koppla det till Johnny Depp, det är helt cray-cray för mig. Hur kan man inte se vad det är hon pratar om? Nej, men och sen läser hon även det här talet högt upp på, eller det här öppna brevet högt på en MeToo-gala och sådär. Och svaret på det från de andra bland annat var ju då liksom, ja men om det nu stämmer och hon har gjort det här, varför har han inte anmält det?
Ja.
Varför anmäler han då det här texten 2 år senare där hon inte nämner honom vid namn? Ja, men kanske för att han blev less. Eller kanske för att han nu vill ha den här skadeståndet. Eller för att han då var fortfarande så nersupen och så att han inte klarar av att göra den här typen. Alltså det finns ju 1000 grejer som kan göra att det var nu han bestämde sig för att det fick räcka. Och inte då, jo,
vi får ju aldrig någonsin använda en utebliven anmälan eller så som något slags bevis på att något inte har hänt. Det måste vi ju kunna vara överens om.
Att, exakt.
Så pratar vi inte om det här.
Nej, så det är ju egentligen, tänk om det hade varit omvänt. Att det är en kvinna som anmäler en man för förtal. För att han pekar ut henne som, jag vet inte, har misshandlat hennes barn eller något sånt där. Mm. Man skulle ju aldrig sitta och säga liksom så här, ah, fast om det nu inte är sant, så varför anmälde hon det inte de tidigare gångerna han sa det? Eller vadå, varför ser hon inte till att det, om det nu är han som är den som egentligen slår barnen, varför ser inte hon till att anmäla honom för det då? Alltså så skulle man ju aldrig sitta och resonera.
Nej.
Och den dörren ska vi inte öppna genom att plötsligt börja resonera så nu, bara för att det är en man som har hamnat i den här positionen.
Nej, det är inte resonemang som vi ska föra in mer i den här diskursen. I kring de här ämnena. De där bitarna ska bort. Vi ska inte legitimera dem.
Nej, precis. Och jag blir så trött liksom på hela den här grejen. Att man är så liksom fokuserad på från antifeministiskt håll är liksom justice för Johnny, han är helt oskyldig. Och som från motsatt håll av feministerna, nej men justice för Amber, hon är helt oskyldig.
Ja.
Men sluta någon gång. Vi är människor, vi lever i verkligheten. Här är saker komplext. Det är nyanser. Folk är inte enbart onda eller enbart goda. Det är liksom, hör till sagornas värld där man kan ha en enkelt identifierbar onding och sen den goda hjälten liksom. Men så ser det inte ut.
Helt rätt sagt, Paula. Word på den också.
Det är word som flyger här. Jag håller helt med. Ja, men det är ju liksom, det är återigen den här påtvingade helgonrollen på något vis som är en, tycker jag, helt uppenbar feministisk kula i foten. Att helt och hållet hänga upp sig på att kvinnor inte är eller inte kan, inte är förmögna till att vara förövare. Då blir vi återigen de där varelserna utan agens, oförmögna att vilja ont eller att göra ont. Och jag förstår inte vad man tänker att våran sak eller att kvinnor generellt skulle ha att vinna på det. Jag fattar inte det.
Nej, jag begriper inte det heller. Jag tänker att det är snarare om något blir liksom stympande, för med den syn och den tankegången och sådär så får vi också hela idén om att män måste ta hand om oss, för att vi är ju inte fullfjädrade människor med ett fullständigt rikt känsloliv och möjlighet till 100% agens. Så att då måste ju männen ta hand om oss och leda riket och allt vad det nu är liksom, för att vi är ju inte riktigt förmögna, och relationer och allt vad det nu är liksom, för att vi är inte fullständigt förmögna till det.
Ja.
Så vi målar ju bara in oss i ett hörn genom att sitta och börja försöka käbbla. Och samtidigt så ser vi ju liksom också i våldtäktsrättegångar och liknande där det här typen av resonemang används för att fria förövare. Att, nej, men den här kvinnan till exempel var missbrukare och har anmält 14 våldtäkter. Och så kan ju inte en kvinna leva. Då måste det ju vara ljug. Och det förstår väl vem som helst. Och när hon själv är så borta och bla 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 bla.
Mm.
Och då ska ju inte då ska ju inte feminister sitta där och typ nu bara helt plötsligt att nej, men det hemska saker händer bara de som förtjänar det.
Nej. Typ.
Nej, så ser det ju inte ut. Alltså, jag vet inte, jag blir så trött på hela debatten och hur det ser ut just nu. Och ja, men som du var inne på, Hanna, liksom det här att är man inte 100% på Ambers sida så är man en dålig feminist eller liksom borde inte ens få kalla sig för feminist typ. Och man bara, men hur feministiskt är det att inte kunna se att en kvinna kan vara annat än god?
Nej. Visst. Alltså det är så himla många problematiska saker som kommer fram i kölvattnet av det här fallet. Alltså, och en till sån sak som är väldigt problematisk. Nu var vi inne på det lite grann med det här ska vi säga, skuldbeläggandet av att inte ha anmält i rätt tid och att det då betyder att man hittar på eller sådär. Men i öppningsanförandet så säger Heards ombud också någonting som jag verkligen hajade till på. Och det är att Johnny Depp, på grund av att han är man, på grund av att han är större än Amber Heard, inte kan vara den som är utsatt. Att det skulle vara en omöjlighet. Alltså det är oerhört problematiskt att till och med, det är inget som bara kommer i förbifarten, utan det läggs in i ett öppningsanförande. Och där finns det också,
wow,
ja, otroligt. Och där finns det ju liksom ljudupptagningar då också från mellan Johnny Depp och Amber Heard, där hon men ganska väldigt uttryckligen säger att vem, visst, gå ut du och säg att det är jag som har slagit dig och att du är utsatt, men vem skulle tro på dig?
Ska du, den stora mannen, sitta, ja, där och säga att du är offer för våld i nära relationer?
Precis, ja, ingen kommer tro dig.
Ingen kommer tro dig. Hon frågar väl det också i slutet ungefär, att är det så du ser på det? Anser du dig vara offer för våld i nära relation?
Ja,
och han svarar liksom att ja, det är jag.
Mm. Och de bitarna tycker jag, där blir jag besviken på diskussionerna i svenskt feministiskt läger. Där trodde jag att vi hade kommit mer och kunde hantera sådana frågor på ett bättre sätt än vad jag tycker att det är uppenbart att vi liksom gör nu. Att vi vet att män också kan och blir utsatta i nära relation och av kvinnor också. Att det är någonting som vi måste inte låta ta över allting, men det är en del av det. Det måste vi kunna, så många bollar i luften måste vi kunna ha samtidigt att vi kan hantera det.
Mm. Ja, men verkligen. Och jag vet att vissa börjar ju prata om det som kallas för DARVO, som är ett fenomen där den som faktiskt är förövare lyckas gaslighta både offer och omgivning till att tro att det är offret som är den faktiska förövaren. Att man liksom vänder på steken och därmed lyckas utmåla sig själv som den utsatta. Och att det, man då menar att det är det som händer nu. Att det är Johnny Depp som har varit förövaren, men nu lyckas han på olika sätt att vända på det hela så att han framstår som offret. Medan jag tänker så igen, alltså det försvaret går att använda omvänt också, att
ja,
det är egentligen Amber som är förövaren, men i egenskap av att vara kvinna så kan hon liksom trycka på att det måste vara Johnny som är den faktiska förövaren och vända på steken för att bli offret i den här relationen.
Mm.
Och när man ska prata om en sån grej som liksom gaslighting och DARVO och sånt där, det är då det också blir relevant med helheten, alltså det här som andra också tycker då blir onödigt när man pratar om då vittnesmålen om att Amber har haft våldsamma utbrott och mean streak, alltså elakheter för sig,
mm,
även innan hon träffade Johnny och mot andra även under deras relation och sådär, medan tidigare partners till Johnny och vänner till honom och sådär vittnar om motsatsen, att de känner inte alls igen det här hos honom.
Mm.
då blir det också lite det här att, ja, men hade det varit Darvo, då hade man sett fler som kunde vittna om att Johnny nog ändå kan vara förövaren.
Mm.
Även om de kanske inte känt igen allt, så skulle man ändå känna igen delar av det någonstans, framförallt tidigare partners. För det är ju där det brukar falla liksom så småningom med förövare och den här taktiken, att när han varit tillsammans med tillräckligt många och de börjar jämföra sina historier, så framkommer det liksom en ganska tydlig bild av hur den som är den riktiga förövaren sumpar relation på relation på relation, och alltid på grund av fysiskt eller psykiskt eller sexuellt våld eller liknande då liksom.
Mm.
Medans de påstådda förövarna mot den här personen går vidare i sina liv och har fungerande relationer med andra och sådär. Så att det är där det brukar liksom särskilja sig, och även där när man tittar på det så talar det ju mer för att det är Amber som har problemen och inte Johnny. Sen är han ju fortfarande uppenbart en skadad människa som behöver hjälp. Annars hade han inte varit så långt ner i både alkohol och drogmissbruk som han har varit och eventuellt till viss del kanske fortfarande är också.
Nej, men precis, och det kan vi ju säga att det råder ju inget tvivel om att han har betett sig på väldigt många olika sätt extremt obehagligt och illa och över alla gränser, så att ingen sitter och lyssnar och tror att vi inte ser det eller inte har sett de videoklippen när han går loss på inredning och kallar henne för saker och så.
Nej, men precis, alltså när den här skilsmässan skedde och de här första då anklagelserna mot Johnny Depp kom ut, då tog jag Amber i försvar, och det är på just de punkterna som jag tog henne i försvar på då. Mm. Det tar jag henne fortfarande i försvar på. Till exempel hade folk tyckte liksom att, för det var ju många som redan då försvarade Johnny Depp med näbbar och klor, för att han är en världsstjärna och väldigt väldigt omtyckt som skådespelare, och många tycker liksom att de känner honom.
Yeah.
Medan Amber Heard i jämförelse är väldigt väldigt okänd.
Mm.
Och då blir det ju lite av, men vem är hon att komma och försöka förstöra bilden av våran filmhjälte. Så redan då var det ju många som liksom tog Johnny Depp i försvar, trots att det inte fanns den bevisning mot Amber som det gör nu.
Mm.
Och då så är det, då var det dem som tyckte till exempel att, ja, men vad är det för sjuk människa som filmar sin partner när han har ett sånt här typet av utbrott dagen efter hans mamma har dött. Och det är den här filmklippen, han håller på och skriker och smäller i skåpsluckor och står och skriker på Amber att hon ska få se på fan snart och sådär.
Mm.
Och när man också tyckte att det såg ut som att hon log mot slutet när hon stänger av filmen och sådär.
Mm.
Och jag säger samma sak då som jag säger nu, liksom att ja, men vad är det för människor som får den här typen av utbrott på så liksom förutsägbart sätt? Att Amber antingen visste när det började bli dags att ta fram kameran för snart så drar det igång. Eller aktivt kunde så lätt trigga igång de här grejerna.
Mm.
Det tyder ju fortfarande på en väldigt osund relation rakt igenom. Väldigt osunda reaktioner från Johnny Depps sida.
Mm.
Och det går liksom inte att förklara bort. Utan uppenbarligen gör han saker som är långt, långt över gränserna. Sen om hon också gör det, det fråntar liksom, alltså, det är ju det här när folk liksom sitter på något sätt och väger de här grejerna för och emot hela tiden. Att, ja, men, om Amber gjorde det här och det här, då är det försvarligt att Johnny Depp gjorde det här. Eller omvänt, att eftersom Johnny Depp gjorde si och så, ja, men då var det inte konstigt typ att Amber Heard bajsade i hans säng ungefär. Alltså man bara, men inget av det är ju okej. Vi kan inte sitta här och ta att två fel blir ett rätt på något sätt, för det blir det inte.
Nej.
Det spelar ingen roll liksom. Och att man lyfter den här grejen bajset i sängen till exempel, det är ju för att försöka motbevisa att Amber Heard hävdade sig ha varit livrädd för Johnny Depp nästan till hela deras relation.
Mm.
Men ändå gör hon en sån uppenbart sjukt provocerande grej som att gå bajs i sängen. Alltså vad är det för människor som gör så? Förlåt, men och då menar man på att, men om hon nu var så fruktansvärt rädd för honom och att han skulle liksom försöka slå ihjäl henne eller liknande, varför försöker hon provocera på det sättet? Det är ju liksom hela budskapet med att ens lyfta den grejen. Och jag vet inte om jag håller med i någon riktning, men jag förstår ju logiken bakom att man säger så, eller liksom lyfter den grejen. Vilket ja, men också bland feminister får jättemycket kritik. Liksom, vad har det med någonting att göra? Men jag tycker det har rätt mycket med saker.
Ja, och hade det varit omvänt att det var liksom anklagelse mot att han hade gjort det, då hade det ju varit en del i det här abusive behavior som det ju faktiskt är. Alltså, man pratar ju också om hur, alltså, saker han har gjort med att ha skrivit otrevligheter på lampskärmar med blod och grejer. Alltså, det, man försöker ju måla fram en bild av att ha båda parterna då, beroende på vilket team det är, att den andra parten har betett sig otroligt, otroligt illa i relationen. Det är, så det har ju liksom, hör ju till hela frammålandet av den bilden av att man har varit utsatt i en relation. Liksom. Så sen blir det ju bizarra detaljer som eftersom att det här tittas på av hela världen i princip liksom tar över allting. Men och då blir det också, alltså jag ska ge den här kritiken kring hur, för det får vi ju slå fast på något sätt, att Amber Heard hanteras otroligt illa av, ska vi säga, publiken. Alla dessa liksom skämtklipp, och jag satt bara och kollade på en del på YouTube där man liksom gör, ja men det är ju regelrätta hån.
Det är så fruktansvärt.
Det är otroligt, alltså, det är så fruktansvärt osmakligt.
Jag har ju gått in i så här försvarsmode av henne bara för allt det jag sett. Liksom, alltså, jag tycker det är så vidrigt. Det är så vidrigt.
Mm. Mm. Nej, men och det hör inte, det hör inte hemma i ett sånt här mål överhuvudtaget.
Nej. Och det är där jag känner också, så att, men vad fan, stå upp för henne kring de här grejerna. För igen, alltså, det är så mycket Johnny Depp har gjort som inte är okej. Okay. Mm. Och att hon är upprörd över de sakerna, det är fullständigt rimligt. Mm. Om hon sen ljuger om annat eller överdriver vad som har hänt eller själv har gjort sig skyldig till våld, det spelar egentligen ingen roll för det faktum att hon också har blivit utsatt. Och att hon i det läget är ett offer med rätt till sina känslor. Och det är därför det blir så jävla knäppt då när folk ska sitta liksom och håna henne, typ att nej, men hon har inte rätt att tycka att det är jobbigt att Johnny Depp har skrivit att han ska våldta hennes döda kropp.
Mm.
Det är liksom så här, jo, det har hon fortfarande.
Mm.
Skärp er, människor.
Men det är för att då lutar man sig tillbaka på, men det är inte hon som är offret i det här. Därför att man tror att det bara kan vara ett offer och det kan bara vara en förövare. Trots att det här är ett mål som avhandlar en relation som har pågått under många, många år. Liksom. Naturligtvis så kan det finnas fler än ett offer och fler än en förövare.
Exakt.
Men vi har gjort det så kategoriskt och uppdelat för oss för att det ska vara lättare att förhålla sig till på något vis, och då blir det så här illa.
Mm. Det känns som att vi går runt liksom, men det är ju för att allting kokar egentligen ner tillbaka till samma utgångspunkt, att man antingen försöker göra Amber totalt oskyldig eller till världens jävla häxa som ska brinna på bål liksom.
Ja. Och det är problematiskt på båda håll.
Exakt.
Nej, men precis. Så det ska vi sammanfatta på något vis, så är väl det vår, ska säga, huvud, det vi stör oss på mest, kan man väl nästan säga. Och sen så också det här i den svenska diskursen framför allt, eller i den svenska diskussionen kring det här, att man hänfaller åt det här uppskrämmande, landar i alarmistiska analyser om vad det här kommer betyda, som är så tillspetsat att jag förstår. Man, det blir en självuppfyllande profetia, så det blir, man blir den som skrämmer upp när det är det man ska varna för, som jag har väldigt svårt att förstå.
Ja, men precis, det var väl Veckorevyn till exempel som la ut med citat ifrån experter i USA som menar liksom att det här kommer få förödande konsekvenser för offer för våld i nära relationer, för att de kommer se hur Amber blir mottagen och behandlad och därför inte våga berätta och än mindre våga anmäla. Men ja, då är vi tillbaka igen i det här, men då måste vi ju kunna prata om det här med vad som är relevant eller inte relevant ur aspekten att faktiskt kunna ta sida med någon, eller men ja, stötta någon som blir utsatt. Ja. Att även om personen själv också utsätter så kan man liksom finnas där och stötta. Det måste inte vara antingen eller.
Och jätteviktigt att vi verkligen är med och lyfter den här juridiska biten som jag fattar är, den är ju jättesnårig och ganska otillgänglig för väldigt många. Men så att man förstår vad det är det handlar om, så att man inte så lätt går på det här med att det här kommer innebära att om du anmäler ett brott så kommer du drabbas för det här. Utan då måste man ha mer på fötterna och förstå vad den här, hur lagarna ser ut och hur rättsprocessen ser ut och vad det är man tittar på, vad det är man dömer för. Och det kan skilja sig från länder, men oavsett så är det inget som landar i att du som utsatt kommer råka illa ut för att du, i alla fall inte i de demokratiska länder som vi pratar om nu, kommer råka illa ut för att du anmäler ett brott eller för att du berättar i rätten om vad du har varit utsatt för. Där måste vi liksom ta ett ansvar att inte bli så bekväma att vi bara liksom sitter och skrämmer upp, utan att måste vi göra jobbet och förtydliga vad det är det här handlar om. Och sen finns det såklart saker med det här som i hur allmänheten behandlar Amber Heard just nu som man kan bli förskräckt över och som vi ska prata om. Men det är ju en sak att säga att kvinnor inte kommer våga anmäla sina förövare eller att man kommer råka illa ut för att man berättar inför en domstol. Det är inte så.
Nej, men exakt. Och det har jag ju sett en del även efter MeToo, när de här första MeToo-åtalen kom. Att jag sötte på liksom en eller annan som hävdade bestämt sådär att ja, men jag känner någon som polisanmälde en våldtäkt och blev sen anmäld och dömd för förtal på grund av sin polisanmälan. Så på grund av de här MeToo-åtalen nu så kan man inte ens vara säker på att anmäla utan att bli dömd för förtal. Och det här är ju rent påhitt. Varenda en av de här gångerna när jag faktiskt kunde rota lite mer i det så har det visat sig sen att när personen polisanmälde och skrev om det sen på sin Facebook-sida inför 300 Facebook-vänner eller liknande, på ett sätt där det var väldigt lätt att identifiera vem det handlar om, och det var det hon blev anmäld för, inte sin polisanmälan.
Alltså jag kan med handen på hjärtat lova så här, har du blivit utsatt för ett brott och anmäler det, det finns ingen risk för att du kommer åka illa ut för att du anmäler det brottet.
Nej.
Så.
Eller att du
inte från rättsväsendet i alla fall.
Nej, inte från precis, inte från rättsväsendet.
Eller att du berättar om det i domstol.
Nej.
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 Ja, men bra hörni, känner vi oss klara? Det här pågår ju just nu och det kommer ju komma massor med mer material och inte minst utfall från domstolen. Så vi får väl ta det igen då, kanske, tänker jag.
Ja.
Men för den här vändan precis. Kanske vi är ganska klara.
Mm.
Ja, jag tror det. Vi får väl se, det var väl på tal om någon ny rättegång i Storbritannien också från Johnny Depps sida.
Just det.
Han hade väl åtalat något mer, så att det kommer väl ytterligare någon rättegång
ja,
på
säkert.
Det här. Så att vi kommer få återkomma.
Vi kommer återkomma och vi, även om det tar lite tid att spela in avsnitt och sånt, så finns vi ju med på Instagram och kommer ju, alltså för varje avsnitt så kommer det ju ett avsnittsinlägg. Och där kan ju vi också skriva in liksom, som under det här inlägget kan vi ju skriva in om det kommer någon uppdatering eller något sånt där. Och sen är det ju toppen om ni vill, är det någonting ni tycker att vi är ute och cyklar kring eller som man vill diskutera, så gör ju vi det jättegärna öppet där på Instagram. Så behöver man inte eller bara sitta och vänta efter ett avsnitt, utan det kan komma en dialog där också, tänker jag.
Precis, ja. Håll diskussionen levande.
Ja. Men då tackar vi för oss. Och
ja, och en sak till, förlåt Ken. Om ni tycker om vår podd och tyckte att det här avsnittet var bra, så får ni jättegärna ge oss 5 stjärnor på Spotify. Och sen fanns det någon till.
Apple podcast.
Apple podcast.
5 stjärnor äpplen. Ge oss 5 äpplen.
Då blir vi väldigt glada.
Det blir vi verkligen. Mm. Stort tack för att ni ville lyssna. Och tack Palla och Hanna. Ni är bäst.
Detsamma. Ha det bra.
Hejdå.
Hej.